Ja, sist jag var här så undervisade jag om vad är sanningen eller sanningens ord. Och detta blir lite gärna fortsättningen på det, fast tvärtom. Jag tänkte tala lite om förvillelse och lite komma in på förvillelse i den sista tiden, vad Bibeln säger. Och det här är ju ett ämne som jag tror är väldigt viktigt för oss kristna. För att det pågår så mycket klurigheter i den andliga världen och vi behöver vara på vakt. Och då har Gud gett oss hjälp i detta, och det ska komma in lite grann på de bibelställena där vi förstår här vad våran uppgift är i detta. Och så vi också kan ta hjälp och förstå vad som är rätt och fel. Genom historien så har det alltid funnits försök att förleda Guds folk till villfarelse. Och det är inget bara smågrejer det handlar om, utan det är verkligen villfarelser och hemskheter som har pågått genom hela världshistorien, kan man säga. Och vi kommer för det mesta här hålla oss i Nya testamentet, men det börjar ju i Gamla testamentet, och det klassiska orden som ormen sa, skulle Gud verkligen ha sagt. Det är det som klingar igenom hela världshistorien och ända fram till våra dagar. Och vi vet att den rösten kommer också att öka. Och vi ser i vårt land hemma i Sverige att det är många som försöker trycka ner Guds ord idag och Guds röst idag. Men vi har bara en uppgift, att hålla fram Jesus Kristus som frälsare. Hålla fram ordet, och det finns säkert många som är kallade att göra sin röst hörd i media. Men jag känner att då får man ha en kallelse. Om vi som generellt kristna håller på den planhalvan, så om inte man är kallad till det, så tar vi fäktar i onödan. Vår kraft och vår kärlek, den ligger i bönen och bönens kraft. Och att vi själva håller oss nära Jesus och håller hans namn högt i våra liv, det tror jag är hemligheten. Och trots att Herren egentligen har sagt det från allra första början, ni ska inga andra gudar hava jämte mig. Och vi vet ju att det första budet som han talar om, att det finns bara en Herre. Och det är honom vi ska prisa och ära på. Så är det så att folk har snubblat på det här hela tiden. Man har snubblat på det på grund av otålighet, eller man har snubblat på det för man tycker man inte hör Guds röst, eller man snubblar på det för att man inte vet vad det handlar om egentligen. Och det handlar om allt från att vara faktiskt Gud själv till att ägna sig åt olika typer av avguderi, eller att skapa sig olika metoder för att nå fram till Gud, eller att följa människor helt enkelt. Alla de här yttringarna har funnits och finns i bland Guds folk idag. Och tänkte börja med ett gudsord som vi får femte Moseboken 13, verserna 1-3. Och då står det så här: om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat om till dig inträffar, och han då säger: låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem, då ska du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner. Till Herren er Gud prövar er för att ni ska finna om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta, av hela er själ. Så att det finns en prövningssituation här från Herrens sida, där han på olika sätt testar av sitt folk. Och det är inte bara då, utan det finns även idag. Att hans enda längtan, det är första budet: av hela vårt hjärta och all vår kraft och hela vår själ. Och för mig är det så att jag har blivit klarare och klarare genom åren. Jag vet att i olika sammanhang som man har talat om man kan göra det eller göra det. För mig finns inte den frågeställningen, utan för mig är det bara 100% att ha sitt sinne vänt till det som är ovan. Sen faller vi alla och vi brister i det, men inställningen till vår tro, inställningen till Herren, det är 100%. Och jag tror att det finns inget annat sätt att vara kristen egentligen, för då begraver vi oss själva. Jag säger många gånger det att, som det står i Matteus 6:33, att sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla. Jag tror att vi kommer att förstå det en dag när vi möter Herren, hur sant det ordet är. Och det försöker jag ha som ett ledord egentligen. Väldigt många gånger känner jag att jag tittar på klockan och är det just 6:33 på morgonen. Och då känner jag lite halleluja in i mitt hjärta, just det. Och det är lite grann så som Gud påminner oss också om vissa bibelverser. När man läser de konungaböckerna så kan man ju bli förtvivlad ibland hur konung efter konung gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och det visar ju bara hur, och trots att Moses då så tydligt har förklarat för sitt folk vad som händer om man inte följer budordet som då fanns på den tiden. Han varnar ju verkligen om, han talar om välsignelser och förbannelser. Och hur då kan människor kan välja att gå förbannelsens väg, det är nästan ofattbart egentligen. Men det ligger lite grann tyvärr i den syndfulla naturen som vi alla går och bär på lite grann. Att gå åt fel håll, att inte vara tålig, att invänta Gud. Utan man går sina egna vägar och skapar sina egna gudar och sina egna metoder och så vidare. Och det är så underbart då att vi har ju förmånen att leva i det nya förbundet där vi har frälsningen som en gåva. Och därifrån har vi startpunkten. Och då kan det vara underbart att läsa också om ett exempel, som det finns ju flera, med Josia kan vi läsa om i Andra Konungaboken 23. Och där kan vi också då läsa om hur fruktansvärt det var, alltså vad man höll på med. Jag kan bara nämna några delar av det, men det är intressant att läsa om Josia och även Hiskia var en konung som gjorde vad gott var och skapade total förändring i landet. Men det fanns ju aserer då, man hade tempelprostitution och man lät barnen dödas för Molochs skull och såna här saker. Alltså det var ofattbart hur man kan tillbe på det sättet. Att ha en dödskultur och man kan ha prostitution i Guds namn. I den Guds namn som man då tillbar. Och man hade offerhöjder och man hade stoder som man ställde upp på olika sätt och vis. Jag kan inte vad allt det här betyder, men vi förstår ju att det var mycket konstigheter som pågick i landet. Och som förstörde landet helt enkelt. Som förstörde Guds tanke med det utvalda folket. Men så kom det såna här kraftfulla kungar som visste vad som gällde. Och som läste Guds ord, läste lagen. Och läste vad Gud hade sagt om tillbedjan. Och så såg man vilken enorm besignelse och förändring det blev i landet. Och då finns ett vackert ord där som även gäller oss idag. Jag talade om det sist, att det finns ett lydnadsprincip i Guds ord. Och att lyda Gud är kanske det tydligaste tecknet på att vi bekänner oss till honom. Och att lyda i vårt omfattning då, lyda Guds andes tilltal till oss, är det som gör att tron blir befäst i våra liv. Att inte bara höra utan också att handla på det som vi förstår i Guds vilja i olika situationer. Och jag tror att det är kanske den kraftfullaste efterföljelsen och den efterföljelse som Jesus vill att vi ska göra till honom. Att vi faktiskt gör det som han säger till oss. Jesus själv undervisar om förvillelse i den sista tiden och i Matteus 24:11-12 så läser vi: många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Och laglösheten då, som vi ser, som den ser ut nu, bortvändheten från Gud själv, ser vi ju i våra länder idag att laglösheten ökar, att våldet ökar. Och jag citerade sist ifrån Hesekiel 7:11 där det står att våldet reser sig till ett ris mot ogudaktigheten. Alltså resultatet av ogudaktigheten eller orättfärdigheten, det blir ett samhälle som är på väg att luckras upp. Och för mig så då, ska jag säga det som har blivit frälst på senare då, men nu är det ju ett antal år sedan, så är det ju så att Bibeln har ju den förklaringen till det som sker i vår värld idag. För mig har det blivit starkare och starkare när jag ser tidstecknena och ser hur världen går. När jag då läser det Bibeln, vad Bibeln har sagt, vad som ska hända och ske, så blir det ett amen på sätt och vis på att Guds ord är sant. Men samtidigt är det en sorg i mitt hjärta att vi ska behöva gå den här vägen. Men det är ju så att Gud har ju sett det här och vet att den här vägen kommer vi att gå. I vår tid kan man säga att det här förfallet som sker i världen kan ju också ske i församlingen eller i vårt andliga liv om vi inte handlar rätt efter det vi har fått. Och då får vi en församling utan kraft, en församling utan auktoritet, och våra personliga blir tenderar att svalna och kärleken dimmar bort och vi kan inte hålla sams i församlingen. Så att det är lika allvarligt i församlingen som det är i världen. Det är därför som i första hand de här orden är ju till för Guds folk. Det här är skrivet för Guds folk, att världen är ju förlorad på sitt sätt. Så därför är det viktigt att vi hanterar de här förvillelserna så att vi kan hålla församlingen och våra egna liv rena i den här dimensionen. I andra Petrus 2, 1-3 så står det: men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras lössläppshet, och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad. I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument. Men domen över dem är verksam sedan länge, och deras undergång sover inte. Och det är ju tyvärr så att det finns ju felaktiga rörelser som säger att de har samma Gud som vi har, som drar helt åt fel håll. Det finns felaktiga doktriner som leder helt fel i tankemönster och som gör att människor går vilse. Och ofta är det så, tyvärr, att i vår natur så söker vi ofta föredömen. Och då har vi en tendens att söka efter starka ledare. Och det skulle jag säga som ett första varningstecken, när vi söker starka ledare som ska leda Guds församling. Och starka, till och med starka församlingar eller stora församlingar på ett felaktigt sätt. Jag är ganska övertygad om att hade Jesus tyckt att vi skulle skapa en megaförsamling som skulle styra den här jorden, så hade han startat det. Men han verkade på gräsrotsnivå, och han styrka var ödmjukhet, att han lydde Herren i hela tilltalet. Han valde att gå korsets väg för att besegra Satan. För Satan vet inte vad kärlek är, och kärleken är den kraften som han har gett till oss för att vi ska förmedla vidare till människor. Och tyvärr är det så att när vi söker starka ledare så är det för att vi egentligen söker föredömen. Men starka ledare kan ha den egenskapen att man försöker, att man sätts på en piedestal, och att, så att säga, de världsliga krafterna sätter igång så att den ledaren faller ifrån och blir en falsk ledare på det sättet. Och jag har sett ett antal gånger, och man säger väckelsehistorien är ganska, det finns ganska många exempel på detta, där det börjar som en väckelse, och kanske där väckelsebärarna faller ifrån, och så försöker man hålla upp i väckelsen med mänsklig kraft, och då blir det hemska kontrollsystem som sätter igång. Det är så att sektledare är ju starka ledare som för sin egen skull vill skapa en skara lärjungar. Och de drar ofta till sig människor som inte har en stark identitet. Det är samma processer som vi har i gäng. I Sverige har blivit fullt av kriminella gäng, och det hade vi inte för 20-30 år sedan. Och det är samma sak när identiteten bland individerna eller människorna är svag. Då dras man till de här starka ledarna för att hitta en identitet. Samma process är bland kristna som är ute i felaktiga ärenden. Och tyvärr är det så att när vi anställer, jag har jobbat mycket med anställda människor och på 20-30 år sedan så talade man om social kompetens som var ett bra epitet på att anställa människor. Man skulle ha en bra social kompetens. Och det lät ju väldigt bra tills man märker att den kanske som har bäst social kompetens, det är sol och våraren. Han kan charma alla. Och det finns alltså sol och vårare inom Guds rike också som charmar alla, som lockar dem till sig och får dem att bli kontrollstyrda i kontrollkrafter. Och det kanske största, eller ett tydligt tecken på att de är fel ute, det är att de påstår att de har en speciell smörjelse, att de är speciella i Guds rike, att de har en så att säga speciell kraft i det här, va? Det är så att i Guds rike så är vi alla likställda, vi är alla Guds barn. Sen har Gud gett vissa så att säga gåvor till vissa människor att tjäna och betjäna kroppen. Men ingen är satt till att vara mera värd än någon annan. Så där kan vi alltså avslöja så fort man har sådana uttryck. Det finns ingen annan smörjelse än den heliga andes smörjelse. Och det är han som fördelar de här gåvorna och kraften ut i församlingen. Så om någon påstår att de har någon speciell smörjelse så är det första tecknet på att man är fel ute. Nu är det så att människor kan säga fel. Så att när man säger så här, va, så är det så att man kan uppfatta det som att Gud använder det mycket och på det sättet så är man speciell. Va? Men det är en varningsflagga skulle jag vilja säga när man hör de uttrycken ibland Guds folk. Det som kommer in i den här typen av ledarskap eller den här typen av församling, det är att det blir en underton. Samma krafter som man säger verkar i ett felaktigt ledarskap så får man undertoner av att gör du inte så här så går det illa för dig, gör du inte så här så lyder du inte Gud och så vidare, va. Vi har alla vår kontakt med Gud så att vi får känna av i vårt hjärta själva. Man kan aldrig i en församling sätta sig över människor. Alltså hela frälsningen bygger på att människorna har en fri vilja. Och då kan ingen människa styra över någon annan människa. Så fort de krafterna kommer in så är det fel. Och tyvärr är det så att de flesta av oss, oavsett om man faktiskt är kristen eller inte kristen, så känner vi här att någonting är galet. Vi får en varningsflagga, vi får rött ljus på något sätt. Men det kan se så vackert ut i det sammanhanget man är. Så man tänker att ja, men det här måste ju vara rätt, det är så stort och det är så fint. Men jag skulle säga att lita på ditt inre, lita på och så att säga, sök Gud själv i de sammanhangen där du möter detta. För du får rött och grönt ljus i ditt inre. Och det är ju Guds ande i dig som vill träna dig att lyssna rätt i de här sammanhangen. I 1 Timoteus 4:1 står det så här. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andas läror. Förledda av hycklare, hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten. De förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att ta sig emot med tacksägelse av de som tror och känner sanningen. Allt som Gud har skapat är gott och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. Genom den här typen av personligheter som kan komma in så förleds människor. Och det kommer in massa läror så att säga att man ska göra si och man ska göra så. Och katalogen kan bli ganska stor. Och tyvärr är det så att vi har lätt att falla i de här grupperna. Det är därför det står så tydligt att det kommer att finnas villfarelse. Detta leder då till felaktiga läror och då kan vi läsa i Galaterbrevet 1:67. Guds ord och breven är så fantastiska att de talar om samma sak på många ställen för att vi ska hitta någonstans där det träffar vårt hjärta. Vi läste ju Kolosserbrevet sist här förra veckan och det står precis samma sak där. Men Galaterna och Galaterbrevet är kanske det tydligaste när det gäller hur snabbt det kan gå fel. Och Paulus säger: jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om ni själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi predikat, så ska han vara under förbannelse. Och då är det ju så att det som Paulus har predikat och det som vi säger är Guds ord och som också vi säger är sanningen, det är vår bibel. Och så Gud har tänkt det, så har han ju sänt oss en helig ande som ska hjälpa oss att förstå Guds ord. Och då är det också så att den helige ande är också vår lärare. Ytterst är det han som faktiskt träffar vårt hjärta med undervisning. Och jag tror att det är så fort vi tappar det här läsande instinkten i våra liv, så är vi på väg ut i dimmorna på något sätt och vis. Va? Så att jag är här helt övertygad om att är det någonting vi absolut aldrig ska släppa, så är det trofastheten mot Guds ord. Och också ha en fast tillförsikt att han genom sin ande vill visa oss vad det innebär. Så att vi kan läsa på lärjungars sätt. Vi kommer alltid att vara lärjungar, det är jag helt övertygad om. Det är Guds tanke med våra liv. Så Paulus blir ju förskräckt när man kom in med att det räckte inte att nåden skulle verka. Utan man skulle hålla på med en massa andra saker. Och det var ju så att säga judaismen som kom tillbaka igen då. Att man sa att du skulle följa lagen och att du skulle göra allt det som judarna har i sin lära då, va. Så vet vi ju det att lagen som gavs är ju inte ond. Men Jesus visste ju det, eller Gud visste ju det, att vi klarar aldrig av att vandra på den vägen, utan då faller vi. Förutom då, om vi tog lärare eller starka ledare, så tar vi läraren, så kommer vi in på det här med under och tecken. Och under och tecken är ingen garanti för att det är Gud och färde. Och det kan ju vara svårt att hantera. För alla vill ju på något sätt se att Gud verkar med sina under och tecken. Men det är inget bevis på att det är Gud som är färdig. Och då står det så här i Markus 13, 22 och 23. Eller 21 till 23. Om någon då säger till er, här är Messias. Eller där är han. Så tror det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. Men var på er vakt, jag har sagt allt i förväg. När de här falska personerna träder fram, som kan vara kraftfulla och som kan förleda många, så är det kanske, ja, det finns ju ett antal sätt, men det ena är ju Guds ande i oss naturligtvis. Men den andra är ju att vi kan se andens frukt verksamma. Kärlek, tålamod, mildhet, glädje, frid och allt det här. Det ska också vara ett tecken på att en människa ligger rätt. Och jag brukar använda kärlekens lov som ett bra tecken. Kan de ta en motgång? Kan de ta en argumentation utan att bli störda i sitt inre? Kan man så att säga se över tillkortakommanden med kärlek? Det är också ett bevis på att det är. För ofta är det så att de här starka ledarna till en viss punkt kan ha göra det, men sen så pang säger det, så slår de till med all kraft och försöker tygla folket på olika sätt och vis. Va? Och då finns det ett tecken där att då är inte frukten där som den ska vara. Vi har ju fått undervisning om den heliga ande också här, och där skulle vi också vilja säga, för det har funnits rörelse av och till där den heliga andes yttringar blir väldigt konstiga. Och då kan man säga så här, på ena sidan så är det så att människor längtar så otroligt mycket att få bli berörda av Gud. Och människor längtar så oerhört mycket av att få uppleva kärleken och kraften i honom, och så att det kan faktiskt bli helt fel i de sammanhangen. Men att döma i de sammanhangen är väldigt svårt. Det är först när du kanske sitter i den situationen du kan avgöra om det är rätt och fel. Och man ser framförallt på sikt, alltså man får ha tålamod ibland och se, blir det en gudsfrukt av det, blir det en sann undervisning av det, och blir det, ser man att allting går åt rätt väg, så får man väl se på frukten då, som sagt, att det är rätt. Men Guds ord tillsammans med Guds ande håller sanningen vid liv, skulle jag vilja säga. Så det är väl kanske det tydligaste. Det här med, det står ju då både falska lärare och falska profeter. Det är lite skrämmande att det används sådana uttryck, för hade det stått falska personer så hade det varit enklare. Men just att det står falska lärare och falska profeter tyder ju på något sätt att de kanske har varit profeter men är blivit falska. De kanske har varit lärare och blivit falska. Och så det kan ibland, så därför är det inte kunskapen, det är de orden de säger som dömer egentligen. Vi vet ju att den onde, han citerade faktiskt Bibeln, han kunde Bibeln utan till. Men det hjälpte ju inte. Och vi vet att fariseerna och de skriftlärda på den tiden kunde Bibeln utan till. Bokrullarna och det som fanns då som de läste. Men de kände inte igen Jesus, för de satt i en maktposition som de kände sig bekväma i och ville hålla koll på folket på det sättet. Så att där var makten, precis som det kan vara med starka ledare i församling, så makten korrumperade, kan man säga. Och makten korrumperar alltid. Och det vet ju Gud om. Det är därför han har ordnat det på det här sättet. Makten kommer ju komma till sin fullkomlighet när Jesus sätter fötterna på Oljeberget en gång. Då kommer världsriket som han har tänkt ska råda på den här jorden. Inte förr, skulle jag säga. Församlingarna kommer aldrig att ta den rollen som Jesus ska ta när han kommer tillbaka. Det finns sådana undervisningar idag. Att församlingen ska inta alla områden i samhället. Jag tror att det är rent falskhet alltihopa. För vi människor kan inte hantera den makten som det innebär. Det är bara Jesus som kan äga den makten. Och det kommer han att demonstrera med sina lärjungar som kommer tillbaka på den tiden. Det läser jag om i Uppenbarelseboken. Då kommer riket till jorden. Och sen varför det är 1000 år, det begriper inte jag. Men det kanske är någon som kan förklara det för mig. Men jag tycker det borde vara slut då när han kommer tillbaka. Men vi får väl se vad som händer. Visa mig med. Och jag har sagt det många gånger att jag behöver inte vara med då. För de som ska regera med honom, det är de som har blivit avhuggna för sin troskuld. Så där behöver jag inte vara med. Men det är ganska spännande perspektiv att se vad som ska hända. Så kunskapen kan ibland förblinda människor till att tänka helt fel. För när Bibeln talar om att lära känna Guds ord, så är det faktiskt ett intimare sammanhang än att vi lär känna ordet. Ofta används att lära känna, det är samma ord som att Adam kände Eva och de fick barn. Alltså en väldigt intim närhet till Kristus själv. En väldigt intim närhet till den helige ande. Gör att vi lär känna honom på ett djupare sätt. Det är Guds tanke med att vi lär känna Jesus Kristus. Och han vill absolut att vi ska lära känna honom i sanningen. Och han vill leda oss till det. Det är därför han talar om att han vill rena oss redan nu här på jorden. Han vill leda oss i en reningsprocess tillsammans med Guds ande. Och att vi på det sättet ska få uppleva själens frälsning redan här och nu. Att vi ska få mer och mer Guds natur i oss genom att Kristus tar gestalt i oss. Det var det som Paulus sa, att det här är min tävlingskamp, det är det här jag kämpar för. Att Kristus mer och mer ska få ta plats i mitt liv. Att jag ska reflektera Kristus ut i folket. Så maktbegär och den här frestelsen att råda och styra över andra människor är en förvillelse. Ofta är det faktiskt så att, och det är lite skrämmande tycker jag, att världens människor kan se det här tidigare än de som är, eller de som är utanför sammanhanget kan se det tidigare än de som är inne i sammanhanget. För det här att förvilla människor, att leda människor fel, det är starka andekrafter i detta som gör att vi kan aldrig slå oss för bröstet att vi är 100-100. Utan vi måste alltid räkna med att Guds ande får leda oss. Vi måste vakna på de här signalerna som han ger till oss i vårt hjärta. Så att vi kan hantera detta. Och då menar jag inte att de sammanhangen som vi är. Vi kommer aldrig uppleva att våra sammanhang är problemfria. Eller att vi är människor allihopa. Och vi bär alla på en del av syndanaturen ända tills vi möter Herren Jesus. Så att vi kan aldrig bli perfekta. Vi kommer säga fel saker. Vi kommer göra fel saker. Ingen av oss är perfekt i kärleken eller i andens frukter på något sätt. Men vi kommer ändå känna att när det drar helt åt fel håll. Men Gud har sagt att vi ska vara vaksamma på de processerna. Men det är ju lite skrämmande det här att det kan se under och tecken i fel namn. Det var ju även så att Mose när han kastade staven i backen och det blev en orm, så gjorde ju trollkarlarna det också. Så det är som inte, det har funnits i hela världshistorien den här typen av under och tecken som sker i fel namn. Så att det, men vi längtar ju efter under och tecken, helande under och alltihop det här, va. Jag tror ju idag att vi lever i en tid då Gud håller tillbaka. Det har funnits väckelsefårer i olika tider. Det var mycket helande under. Jag har inte varit med så mycket på den tiden. Men det var mer när jag blev nyfälld. Så var det mycket mer helande på möten. När man såg människor blev upprättade på olika sätt och vis. Men jag tror att Gud vill rena sitt folk idag. För att de ska kunna bära den kraften som han vill släppa lös. Jag är kanske inte den heller som tror på. Det predikas väldigt mycket om att det kommer bli en världsfylld jättestor väckelse. När jag läser Guds ord så måste jag vara tveksam till det. Men det kan vara väldigt stark väckelse på vissa orter. Och det har alltid varit så att det har bara slagit till på något ställe väldigt så där, oväntat. Och pang säger det så är det hela samhället förvandlade. Det tror jag på att det kan ske. Men Jesus själv säger när han undervisar, ska jag när jag kommer tillbaka få se tro på jorden. Så att, ja, vi får ha vår egen uppfattning om det. Men jag kan vara lite grann tveksam ibland. För att jag ser ju idag att det kommer en väldigt kyla över, även över kristenheten. Att kärleken är inte där den skulle vara idag i de breda folklagerna. Men jag tror på en folkväckelse, en folkrörelse. Det är den enda väckelsen jag tror på egentligen. Att det kommer utifrån folksjälen, att den börjar hungra och törsta efter Gud. Och så sänder Gud sin ande och förlöser kraften på det sättet. Och då står det så här, ja, vi kan läsa det här, andra test 2:9. Den laglöses ankomst, nu kommer vi in på sista tiden, är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Och alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Och det här ser vi i Sverige idag på ett sätt som jag aldrig har sett förut. Att det är en sån gudsförnekelse och en sån, man till och med säger att vi ska ta död på religionen i vårt land, ta död på kristendomen i vårt land. Vi vill inte ha det någonstans. Så det sista som var nu på var en debatt om att man skulle inte ens få sända en gudstjänst på tv, för det hör inte till vårt samhälle. Och till slut så kommer det vara väldigt obekvämt att säga att jag tror på Gud överhuvudtaget i våra länder. Så att det här tror jag det att det kommer att, här får vi be om Guds kraft och Guds smörjelse. Och Gud kommer att ledas i den sista tiden om vi vandrar med honom. Det är jag övertygad om. Det är det enda sättet, tror jag, att 100% gå med Herren. Och här finns också då i andra Timoteusbrevet 4:3 en liksom mer. Detta var till världens, alltså Gud sände villfarelsens makt, kraft över världen. Men till oss kristna finns det också en varning. Andra Timoteus 4:3. Till det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. Utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare. Allt eftersom de kliar om öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelist gärning och fullgör din tjänst. Och det är ju på den här förledelsen av att man, jag brukar säga det att om vi läser våran trosbekännelse och vi förstår hur viktigt varje, för den är ju som ett koncentrat av det som man som kristen eller världsvida kyrkan hade satt upp väldigt högt. Och jag tror att om man håller sig till den i sitt eget liv och känner av, så kan man känna av ganska fort, tror jag, när det inte stämmer. Jag hade även företrädare, högt företrädare för kyrkor och för samfundet i Sverige, som börjat svikta på jungfrufödseln till exempel. Och jungfrufödseln är liksom en av de här grundbultarna till att Jesus kunde vara syndfri och kunde leva syndfritt här på jorden. Uppståndelse är naturligtvis en annan sak. Och sen brukar de, idag säger de till och med att Jesus, han har nog aldrig funnits, kan de ju till och med påstå. Men det är ju lite lättare att vara genomskådad, men just det här med jungfrufödseln och uppståndelsen är sådana här tydliga tecken som är bultar i evangeliet som tar man bort det, så säger Paulus, och då är det ingen, det vi håller på med, det här vi håller på med. Så det är så viktigt, och när kyrkliga ledare, inte bara i svenska kyrkan utan även i samfund, börjar svikta på de här punkterna, då märker vi att då är vi på väg mot den sista tiden, för då håller det på att luckras upp. Och jag skulle säga så här, att det finns präster i svenska kyrkan som är mer troende eller mera rätt ute än vad det finns i många frikyrkor och församlingar idag. Så det handlar inte om var någonstans du har ditt andliga hem faktiskt, utan det handlar om vilka människor du går med i din vandring, i ditt lärjungaskap. Herren vill leda dig så att du går i ett sammanhang där han får vara kung, där han får vara herre. Vi har talat lite grann om det här på sistone, att är Herren herre i våra liv, så blir han också herre i församlingen. Och vad det innebär är inte fysiskt hur vi hanterar det här. Alla vill ju detta. Men vi har den här svagheten som människor, att vi tar gärna genvägar att få till det. Man kan ju undra varför Israel, eller för Guds folk, valde att göra en guldkalv. Bara för att Mose var borta i 40 dagar. Vad var det för process som gjorde det? Man hade inte tålamod att vänta på Guds tilltal. Man visste ju att han var med Gud. Och ändå så skulle man hitta på de här tokigheterna. Och i församlingarna idag så pågår så mycket tokigheter när det gäller att bortse från att det är Jesus som är Herren. Att Jesus har allt. Det sjunger ju också den här Andrew Crouch-låten. Att han, vad är det låter? Ja, Jesus är Herre. Jag kommer inte ihåg texten nu. Han är svaret. Alltså Jesus är svaret. Det finns inget annat namn som har det svaret. Sen kommer vi till det här med lugnaren som vi kommer att få upptäcka så småningom. Det står i 1 Johannes 2, 22-23. Vem är lugnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern, och den som bekänner sonen har fadern. Det är en sak, tycker jag, när man läser Bibeln. Vi pratade om det här om dagen. Vad tycker om att vi inte förstår allt? Men därom säger jag att det är fel. För jag är så säker på att en dag kommer vi att förstå allt. Och det står att när Jesus kommer och vi möter honom, då kommer vi få hela sanningen för oss. Och Bibeln har egentligen två superklara budskap. Att summan av Guds ord är sanningen. Och sanningens ande hjälper oss att leva i sanningen. Och kärleksbudskapet som vi predikar i evangeliet är ju under sanningens baner. Det finns inget kärleksbudskap utanför sanningen. För då blir det en förledelse till fel saker. Så att kärleksbudskapet är kopplat med sanningen. Ibland när det gäller att det här med att pröva andarna uppmuntrar ju Bibeln oss till att vi ska träna oss i faktiskt. Att när vi är på ett möte eller är ett sammanhang där Guds ord predikas, så säger Paulus väldigt tydligt i sin undervisning att han säger ju indirekt att det kan mycket väl bli fel. Så att var och en har ett ansvar här att pröva andarna. Och det är ju grundläggande, är det så att vi kan aldrig lita på en människa. Oavsett hur stor församling det är eller hur stort sammanhang det är. Så är det så att alla människor har svagheter och brister. Och därför har han sagt att vi har alla en uppgift att pröva andarna. Pröva det som sägs mot Guds ord i vårt eget hjärta. Och man kan aldrig säga att sammanhanget är så stort så att det är säkert rätt. Det är nog rätt. Det duger liksom inte, utan Gud vill träna oss för att det som kommer framför oss här kommer vara ännu värre. Det kommer vara en stor förvillelse i världen som redan har börjat, skulle jag säga. Och den förvillelsen ligger ju i att Gud, eller den onde, skapar ju en oreda i vår värld. En oreda som gör att vi söker en lösning. Och i den oredan, otryggheten, så skapas system idag i världen som blir en plattform för antikrist att träda in på. Vi vet att kontrollsystemet över varenda människa, vi sitter alla med våra olika svagheter, med våra telefoner som kan styras hur som helst idag. Vi är i det samhället idag. Vi är snart inne i ett penningssystem som kontrolleras via datorer, där vi inte har mycket att säga till om ifall de trycker på delete. Där våra eventuella förmögenheter blir noll och vi kan inte göra någonting åt det. Vi vet idag i Sverige och säkert i de andra nordiska länderna, i många länder, vi kan se det även i USA, att åsiktskorridoren har blivit väldigt smal. Vi kan inte tycka längre, vi kan inte vara fria människor och tycka som vi vill, utan vi ska tycka på ett visst sätt, annars diskvalificeras vi. Detta är bara ett tecken mot en likriktning där, när systemen är klara i detta, så kommer antikrist att träda fram. Bibeln är väldigt tydlig på detta. Och det enda sättet för oss som troende att hantera detta, det är att vara nära Jesus. Att vara beroende och träna oss att leva med den helige ande som vår hjälpare. Så det skulle jag vilja ta som en, kanske de sista orden här idag. Att vi har faktiskt en nådatid idag. Att lära känna Gud på ett sånt sätt så att vi upplever det här röda och gröna ljuset. Att vi upplever att han i kärlek omsluter oss, som vi sjunger. Att han håller oss i sin hand. Och att vi kan ha vårt hopp i det himmelska och skåda upp till honom. Och framförallt, Jesus kom inte för att upprätta ett kungarike här på jorden. Det gör han nästa gång han kommer. Så alla de yttringarna i olika sammanhang som finns om att vi ska inta hela den här jorden, då skulle jag påstå rakt att det är falskt. Vi har som människor att vandra med Herre som lärjungar allihopa. Alltså Kristi kropp, förmedla hjälp och stöd till alla vi kan. Och att leva i kärlek med kärlekens band. För den kraften råder den onde inte på. När vi sätter vår tillit till ordet, och när vi låter hans frälsning genomlysa våra själar så att vi hör honom tydligare och tydligare, då är den onde, har han ingen kraft eller ingen makt över oss.